Hon hörs i varje nummer av Skånes taltidning, nämligen i redaktionsrutan. Morgonens ansikte sitter på taltidningens medarbetare sedan 1976, Gunilla Nilsson, som nu går i pension. Hon älskar musik, vilket speglas i låtarna som förekommer i inslaget, och det har gjorts en radiodokumentär om hennes liv. Och vi tog henne med på en tur i tidsmaskinen till tidningens tidigare redaktionslokaler i Folkets hus vid Nobeltorget i Malmö, eller närmare bestämt vid Olof Palmes plats. Men först gäller det att vänta in färdtjänsten.
Här får man hänga med. Du går snabbt, du.
Ja, så alltså, håller jag bara en ljudstång. Jag svartar inte. Men nu var det faktiskt ganska länge sedan som det var så där strul att de inte kom och jag ringde. Och, ja, vi ska skicka en snabbbil och så kom inte den och så där liksom. Men nu tycker jag att har även om min man har varit sena så har de kommit. Ja.
Men du är beroende av bilen för att ta dig till jobbet?
Ja, jag skulle inte våga mig på att åka buss till exempel och sånt där själv, utan det skulle jag inte klara.
Funderar du på vad folk pratar om när man bara hör ett sånt här brottstycke som passerar?
Nej, jag lägger ju märke till det, men jag lyssnar ju mig lite grann också. Men det låter rätt kul när någon går förbi och pratar för sig själv. Fast man förstår ju att de pratar i en mobil då. Kanske har lurar på en och sånt där.
Nu är de här.
Ja.
Hej, hej.
Hej, hej. Kort eller siffror?
Det går man med siffror.
Åker vi till Nobeltorget först, eller?
Ja, vi ska lämna på Amiral.
Det är på rätta vägen, så att säga.
Då är vi framme.
Ja.
Minns du hur det är här runt omkring?
Jag minns ju då den här plattan att den liksom gick, sluttade upp lite och så kom då porten. Den stora porten in då, huvudingången.
Ska vi gå in?
Ja. Det luktar mat här någonstans.
Ja, det är en restaurang. Var det då på din tid?
Jo då, det fanns en som hette restaurang Nobel. Så där var jag ibland och åt. De hade ärtsoppa på torsdagar. Då var jag där nere och åt det.
Hur många trappsteg sa du att du var upp här?
För den här långa trappan var 31.
Då är det rakt fram här och så har du en ledstång på höger eller vänster sida.
Jag tar höger. Så, och jag tror räcket kändes precis så här då också, ja. Ja, 31 steg. Och sen rakt fram.
Där sa du att det var en dörr.
Ja, men så kändes den inte då på den tiden. Det var, jag tror det var en glasdörr.
Titta vad som står här. Det är en skylt där det står tredje våningen Skånes taltidning.
Oj, de har låtit den vara kvar där.
Måste jag ta en bild på
det? Det är faktiskt ett litet minne som jag har. Kvar, för jag tyckte det var lite kul.
Ja.
Det är Folkets hus eller Malmö kongresscenters fastighetsansvarige Stefan Kristiansson som visar oss runt. Och det var han som en gång upptäckte att skylten i det numera låsta trapphuset satt kvar långt efter att Skånes taltidning flyttat ut i slutet av 80-talet. Och han behöll den som ett minne.
Jag har två halvtrappor upp. Sen var det här uppe då, våra lokaler. Eller lokal, det var en enda stor lokal.
Hejsan.
Hej,
hej. Välkommen, välkommen. Ja.
Om du nu beskriver hur det var här när man kom in då.
Ett stort rum där vi hade både upppackning och kopiering. Kassettkopiering och allting.
Och på den tiden var det så att läsarna skickade tillbaka kassetterna.
Ja, just det. För att de använde vi igen och igen och igen. Så länge kassetterna var hela och inte bandet var tilltrasslat.
Var det roligt att jobba här?
Ja, det tyckte jag det var. Redan på den tiden. Det var kul.
Och hur många var ni?
Ska vi se. Vi var nog 9-10 stycken då, tror jag.
Och det som var stora arbetsrum är nu uppdelat i korridorer och små kontorsrum för ett fackförbund.
Ja, det här har verkligen förändrats.
Hur tycker du att det är att komma tillbaka?
Det känns ju alltså både nytt, så att säga, för man känner, det är inte mycket man kände igen, men just den här långa trappan till exempel. Och så då de här halltrapporna upp dit, där vi höll till.
När du kom till taltidningen, vilket år?
1976, april 76. Och då hade jag precis flyttat till Malmö.
Från?
Ja, från Simrishamn. Och sen hade jag gått och en vända på AMU-center i Furulund. Och då bodde jag där ute. Och sen sista tiden så bodde jag på något som heter Ringgården, tror jag. Det var en sån här träningslägenhet. Och där bodde jag också tills jag då hade fått klarsignal att jag kunde börja jobba i april då, efter påsk 76.
Och hur hamnade du på taltidningen?
Jag hade ju först jobbat som läkarsekreterare eller praktiserat i 13 månader. Och sedan, så de kunde ju inte anställa mig, sa de. Utan sen blev jag då arbetslös.
Ja, varför kunde de inte anställa mig?
Jag tolkade det som att det var för att jag var blind. Och det var så besvärligt, liksom, kände man det som. Så att jag sa, det säg som det är, ni vill inte ha mig för att jag är blind.
Och vad sa de?
Det var inte alls så, utan... Ja, det finns tyvärr ingen anställning just nu. Och vad kunde jag vara då? Då var jag 23 år, ja. Så när jag då var hemma hos mamma så ringer telefon. Och, ja, då var det Rolf Kronsäter då, som var chef på Skånes taltidning, som undrar om han fick prata med mig. Ja, det är Rolf Kronsäter här. Jag undrar om du skulle kunna tänka dig att börja jobba hos oss. Och då hade jag ju planerat att gå på AMU-center i Furulund precis då. Så jag sa att jag kan inte komma just för att då ska jag ju gå liksom lite utbildning och sånt där. Så där, ja men då väntar vi, sa han, men hör av dig.
Sa de vad du skulle ha för arbetsuppgifter?
Först fick jag då känna på allting så där, packa upp posten, kassetterna, spola dem till första sidan, avmagnetisera, ta bort ljudet. Man la bandet och så åkte det ner i en back. Det fick jag ju upp hastigheten så små, men i början kändes det lite, hjälp, nu går det för fort här liksom. Men de uppmuntrar mig allihopa att det lär du dig snart liksom. Så att, och sen då fick jag lära mig då sköta kassettkopieringen. Så att, och sen när de då, kassetterna var färdiga så tog man dem och provade på någon bandspelare, kassettbandspelare. Och så la man i dem i när pappboxar med en plastpåse om först och sen i pappboxen. Med adresskort som man vände på.
Och det här gjorde ni flera gånger i veckan?
Då kom den alltså ut två gånger i veckan. 4 dagar höll vi på med kopiering och packning och allt det här. Sånt jobb. Men då klippte de ju tidningar och sånt där och läste in. Kanske något reportage.
Kommer du ihåg vad du hade för titel?
De kallar mig för tekniker då, ja. Eller ljudtekniker. För jag lärde mig så småningom sen att sköta studion också, sköta då inspelningen.
Var det roligare på den tiden då det var väldigt mycket av det här praktiska, tekniska med kassetter och rullband och inspel?
Ja, på ett sätt var det det. För det var liksom att plocka med hela tiden.
Du har aldrig fått lust att också göra själva reportagen, ge det ut med mikrofon i hand?
Nej, det hade jag aldrig. Och det frågade de inte om heller. Utan de var ju redaktörer där som gjorde det.
Om vi byter ämne helt och backar bandet, haha, lite. Du är född var då?
Född i Göteborg och då för tidigt född, så att jag låg i kuvös 3 månader. Och sen på själva lasarettet i 3 månader, så att mamma fick inte hem mig förrän jag var 7 månaders ålder. Så där. Sen vet jag inte hur mamma fick kontakt med en fiskare från Simrishamn. För när jag var 10 månader så då flyttade vi från Göteborg ner till Simrishamn. Sen så gifte sig mamma och sen kom då först Eva. Då var det knappt 2 år mellan oss två. Och sen Pia, det var 3 år mellan henne och Eva.
Och en hel del av din familjehistoria och ditt livshistoria har du berättat i en radiodokumentär som gjordes av en annan medarbetare som då fanns på taltidningen, Elin Iskra.
Ja, Elin Iskra, ja. Jag vet inte hur det började faktiskt. Det började nog med att när Elin var ganska ny hos oss så ville jag ju liksom känna hur hon såg ut. Så jag kände på hennes hår och sådär och ansiktet och så, hur lång hon var och sådär. Och då tror jag att hon fick en idé att det skulle man nog göra någonting med Gunilla. En dokumentär om mig, det tyckte hon att... Och så frågade hon mig om jag kände att jag ville. Ja, visst vill jag det, sa jag. Och det var då 1996 som då den blev gjord.
Sveriges Radios dokumentärredaktion sänder nu Det jag inte ser måste jag känna.
Men det var ju många timmar, det var nog 17-18 timmar sammanlagt, mycket som togs bort.
Men det här att det ändå är en personlig, din personliga historia som blir inspelad och andra hör. Hur upplevde du, hur var det att höra sig själv på radio?
Jag var inte gammal när jag fick höra min röst första gången på en bandspelare som vi hade uppe hos min moster i Hallstahammar. Så det var så jag liksom började leka med inspelningar. Där.
Men det är ju en sak att höra sin egen röst. Men att höra sig själv och veta att halva Sverige, eller i alla fall de som lyssnar på P1, lyssnar på det här samtidigt.
Ja, det kom inte mig så mycket faktiskt. Utan jag tyckte mer att det kunde ju vara roligt för folk att höra.
Och så där, och då sa mamma det att jag var född för tidigt. Och så där. Men då förstod jag liksom inte riktigt, men när jag blev lite äldre sen och liksom fick veta vad kuvös var och sådär. Att det kunde gå så här, då var jag nog 10-11 år kanske, något sånt där. Då förstod man, jag är liksom bättre, att jaha, det är kuvösen när jag har blivit skadad i ögonen. Liksom.
Och sen fick jag ju flera telefonsamtal och flera brev också sen efteråt. Så att,
och vad ville de som ringde och skrev?
Ja, de tyckte att det var roligt och var bra. Liksom. Och jag vet en, också blind. Och så sa han, ja, många dokumentärer de sänder i radio, de är så tråkiga. Men den här lyssnar jag med båda öronen vidöppna, sa han. För den var så spännande. Så. Det blev jag glad att höra. Och sen var ju mamma med också, för att Elin får ju någon gång till Simrishamn också och prata med mamma en hel del. Och mamma fick berätta då sin version, så att säga, eller sin historia.
Så kände jag igen hennes kofta. Då åkte de iväg till ögonläkaren med henne i taxi. För jag jobbar ju på Sahlgrenska. Koko låg ju bara någon byggnad emellan. Så jag var på väg ut och då fick jag se henne i en taxi. Och då knackade jag upp på fönstret och frågade vad de skulle. Och då skulle de till ögonläkaren. Och då tyckte jag, ja det var ju mitt bar. Jag tyckte jag skulle få, att de skulle öppna så. Men det gjorde de ju inte.
Så vägde jag ju först 1,10 vid födseln. Och jag var väl 30 eller 35 centimeter lång. Och sen gick jag ner till 680 gram. Och då trodde de liksom att det här kommer hon inte att överleva. Men jo, det gjorde jag. envis redan på den tiden.
Vad betyder det att du är envis?
Ja, alltså jag försöker ju, jag har alltid varit driftig så att säga. Jag har alltid tagit tag i saker direkt och sådär, ringt. Och jag är alltså inte rädd för att ringa myndigheter och annat, utan det direkt kommer hem till exempel och hittar något brev där det står någonting att jag ska ta kontakt med den och den och sånt där. Då gör jag det direkt. Och jag ger mig inte, alltså, om det är någonting som jag ska klara. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're... Det enda jag är ledsen för att jag inte kan, det är att köra bil. Och så det här med att orientera mig, det har jag alltid haft svårt för.
Hur ser du ut?
Ja, jag är 1,55 lång och har parsklippt hår, så där lite gråa tinningar kan man väl säga, och lite rödbrunt hår. Sen har jag då blå ögon.
Som inte är dina egna?
Nej, utan de är gjorda av glas.
Och vad har du på dig?
En maskinstickad tröja. Känns lite små såna här knutor på själva, det är något mönster, jag vet inte vad det kallas för.
Flätmönster.
Flätmönster, ja. Långärmad och med en liten rund krage. Och så byxor som är långbyxor som är lite som jeanstyg. Jag vill ju så att det ska vara bekväm och också praktiskt.
Vi hörs igen. Hej då!
Och Gunillas röst hörs som alltid i redaktionsrutan också i slutet av detta nummer av Skånes taltidning. Beatles-låtarna i inslaget var Please Please Me, Here Comes the Sun och We Can Work It Out. Och reporter, det var Dodo Parikas.